helt nya tekniska möjligheter. Fullständigt utan diskriminering. Man vill utrota så många människor som möjligt i en galen ideologisk tjänst. Alltså vi är helt tillbaka till förintelsen. Men det är ingen som säger att detta är precis som förintelsen, utan vi säger att det här är galningar som är, det gäller bara att ta fast dem och sen blir allting bra.
Är det vad du menar nu, säger att man får inte demonisera ondskan?
Nej, därför att den är inte demoniserad. Den är banal, för att uttrycka sig med Hanna Arendt.
Den är banal? Ja. Det måste du förklara.
Ja, helt enkelt är att det finns som sagt hos oss alla. Vi kan alla i olika situationer förvandlas i saker.
Vi kan också göra...
De som tjänstgjorde till exempel i utrotningslägren och allt det här, de trodde när de arbetade där att detta var det yttersta goda.
Ja, Mengele
trodde... Utifrån deras ideologi så trodde de det.
Ja, Mengele trodde att han botar mänsklighetens cancer. Han såg sig själv som mänsklighetens välgörare. Och det gjorde alla nazistdoktorer som vi tror de hemska experimenten.
Men när förlorar du empatin då?
Den förlorar du när du dels tror benhårt på den här ideologin. Och att detta är någonting som du gör som är nödvändigt. Och sedan när saker och ting upprepas hela tiden, tror jag att man förlorar den. Och det är det så att säga ibland att vi föreställer oss också att människor som utförde de här sakerna utförde dem därför att de var onda, därför att de var sadister, därför att de var psykopater och så vidare och så vidare. Men det var de inte, och det är det så att säga som är det svåraste av alltihopa med de här frågorna.
Jag tror att du förlorar empatin när du tittar på en gammal kvinna som tillhör fienden, den som ska elimineras, och kan aldrig någonsin föreställa dig att hon kommer vara din mor. Det vill säga när den som du bekämpar tillhör en annan ras eller en avart av människan, när du kommer så långt i din diskrimination, då förlorar du empatin.
Det här är ett av bekymren för Berlin just nu, Sven.
Ja, vi ska till Tyskland därför att i Berlin har också krigsslutet idag varit föremål för stor uppmärksamhet. Vi ska få se några av ceremonierna där idag och sen få ta del av vår Tysklandskorrespondent Inge Törnqvist rapport om de mycket kluvna känslor som finns i Tyskland idag 50 år efter kriget.
Konserthuset Schauspielhaus Berlin ikväll. I den del av staden där de östtyska kommunisterna enväldigt härskade för bara ett par år sedan. Ledare för de fyra segrarmakterna anländer och möts av förbundskansler Kohl med fru. En historisk bild. Helmut Kohl tillsammans med François Mitterrand. Två av Europas kanske sista ledare som har egna minnen av andra världskriget. Storbritanniens John Major var där, så även den amerikanske vicepresidenten Al Gore och Rysslands premiärminister Viktor Tjernomyrdin. I ett långt tal tog den tyske presidenten Roman Herzog upp det ansvar som Tyskland har som en av garanterna för en fortsatt demokratisk utveckling i Europa. Och han påminner att tyskarna, kanske mer än någonsin tidigare, är medvetna om att det tyska folket en gång röstat bort demokratin och valt en regering som var direkt orsak till andra världskriget. Och samtidigt i Marienkirche hölls en gudstjänst till minne av alla de som dog under kriget. En av många minneshögtider under året i Tyskland. Ett år som väckt många känslor och rivit upp gamla sår.
Under våren har 50-årsminnet av befrielsen av de många koncentrationslägren högtidlighållits runt om i Tyskland. Auschwitz, Dachau, Ravensbrück, Sachsenhausen. Vart och ett av namnen väcker minnen av nazisternas brott mot mänskligheten. Ett brett utbud av utställningar och böcker har ställt nya svåra frågor i Tyskland. I Hamburg visas en utställning om den tyska arméns delaktighet i nazisternas grymheter. Wehrmachtssoldaternas egna fotografier är bevis nog för att man delade nazisternas människosyn. Det är dags att avskaffa myten om den anständiga tyska armén som höll sig till krigets regler.
Die saubere Wehrmacht und der normale Krieg ist eine der ganz hartnäckig verteidigten Legenden in der Bundesrepublik. Und uns schien es notwendig zu sein, nach 50 Jahren diese Legende vielleicht zu zerstören oder doch brüchig zu machen. Man kann nicht als demokratisches Gemeinwesen in ein neues Jahrtausend gehen, ohne sich von bestimmten furchtbaren Ereignissen der eigenen Geschichte, ohne davon Kenntnis zu nehmen.
I Berlin har utställningar om krigets slut dragit till sig stora skaror av besökare. Särskilt många unga som inte var delaktiga och som inte ser någon anledning att förneka eller förringa nazisttidens övergrepp och som vill veta mer.
Ich meine, Deutschland ist ein Land, in dem Geschichte sehr bewusst und öffentlich diskutiert wird, wo es auch öffentliche Auseinandersetzungen darüber gibt, wo auch Politiker nebenbei noch kontrovers zu historischen Themen Stellung nehmen. Und dass das kontrovers geschieht, denke ich, ist ein Zeichen dafür, dass man sich mit der Vergangenheit auseinandersetzt.
80% av den tyska befolkningen betraktar krigsslutet den 8 maj 45 som en befrielse från det nationalsocialistiska terrorväldet och inte som ett nederlag.
En befrielse naturligtvis. Jag kan inte fråga.
Vad menar du från den leuten, die es als Niederlage betrachten?
Das sind die Leute, die sich vielleicht geschichtlich mal ein bisschen informieren sollten. Dann kann man eigentlich zu gar keinem anderen Ergebnis kommen als Befreiung.
Erstens glaube ich, dass die Deutschen, also wir, ziemlich Probleme haben, uns damit auseinanderzusetzen, objektiv, weil wir halt immer der Meinung sind, wir müssten irgendwie irgendwelche Schuldzuweisungen auf uns lasten lassen oder irgendwie sagen, ja, okay, es tut uns leid und nicht darüber reden und das verdrängen. Und dass es erst in den letzten Jahren jetzt langsam losgeht, das objektiv zu betrachten, also sozusagen von außen, von oben herab und das so soziologisch zu analysieren und nicht irgendwie so emotional damit verbunden zu sein.
Man lernt viel darüber, auch in der Schule und wird halt sehr intensiv auch gesprochen, aber man kann sich halt heutzutage sehr schwer vorstellen, wie sowas überhaupt passieren konnte. Ne? Und
det finns också konservativa grupper som i ett offentligt upprop nyligen hävdar att krigsslutet den 8 maj betyder början på en tid av förtryck och delning av Tyskland och att även miljoner tyskar fördrevs från sina hem.
Ich bin Flüchtling aus Schlesien, ich habe das in nicht guter Erinnerung verbracht oder wie man bezeichnen kann. Aber im Nachhinein muss man sagen, das Regime war nicht besonders menschenfreundlich. Nicht?
Man möge sich einmal die Fantasie gestatten, was wäre eigentlich geworden, wenn dieser 8. Mai 1945 nicht die Niederlage, sondern den Sieg des Dritten Reiches markiert hätte. Mit welch einem Europa und welcher Welt hätten wir dann zu tun?
Tyskland deltar nu i ceremonierna kring den 8 maj, men det är fortfarande en diplomatisk balansgång, ännu 50 år efter andra världskrigets slut.
Krig skapar alltid oro och rörlighet bland befolkningar. Folk flyr, försöker nå trygghet och måste förlita sig på andra. Georg Klein, när du kom till Sverige, hur mottogs du då? Du hade flytt undan judeförintelsen i ditt hemland Ungern och kom ganska ung till Sverige. Hur var mottagandet?
Jag har ju en privilegierad position kan man säga. Jag var student 22 år och jag kom in vid en forskningsinstitution där det pågick spännande forskning. Jag blev själv oerhört intresserad och hade verkligen händerna fulla med att försöka lära mig någonting samtidigt få ett examen. Jag försökte berätta lite om det som jag upplevt, men jag märkte ganska snart att folk ville inte höra på det där, inte särskilt mycket. Och så insåg jag småningom att det här är en viss förträngning. Man vill inte höra hemska saker. Och sen insåg jag att denna förträngning var ju samma sorts förträngning som vi själva, ungerska judar, hade i Ungern när vi hörde om polackerna till exempel, som många år före oss mötte förintelsen. Ja, det är fullständigt mänskligt att inte behöva höra talas om de här sakerna. Så tystnade man. En annan sak jag kan berätta är att strax efter jag kom till Sverige så mördades ju folk i Ballnaret i Jerusalem.
Och när jag hörde det så tog jag det som självklart att det minsta som kan ske i Stockholm att man slår in fönstren på synagogan och sånt där. Men det hände ju ingenting sådant. Jag blev jätteförvånad. Jag fattade inte vad svenskarna är för ett folk. Det skulle ha tagit som för sig naturligt. Och sen när tidningarna skrev ungefär så den värsta kritiken jag såg, det värsta fördömandet jag såg, det var en ledare där man skrev att det var synd att ett folk som har råkat ut för så mycket våld använder våld de också. Det var så, det där tyckte jag var fantastiskt. Mm.
Inger Segerstedt, flyktingfrågorna är ju idag något av det mest laddade vi har att hantera. Hur var det under kriget?
Ja, vi tog ju inte emot så många, som du vet. De flesta fick ju inte komma in. Men de som kom in behandlades som regel väl. Men det var inte ordnat som idag, utan de kom till privat, det var privat initiativ det mesta. Och det förekom ju inte att till exempel de judiska barnen vi hade i Göteborg, att de på något sätt var hotade. Det var inget våld mot dem. De togs emot och behandlades så väl man kunde. Sen hade de ju en bakgrund som var fasansfull.
Mm. Men tycker du att vi gjorde tillräckligt under kriget när det gällde flyktingarna? Det vimlade ju av flyktingar runt om i Europa.
Nej, det är klart att vi inte gjorde. Vi hade ju kunnat rädda många fler, som du vet. Så det är klart att vi inte gjorde. Och det var myndigheterna som stoppade. Det hade kunnat räddas många fler.
Opinionen då?
Opinionen var egentligen... Ja, som jag minns det så var det inte... Någon svårighet med opinionen. Det var inget om svartskallar och sådant på den tiden.
Och synen på de judiska människorna, på flyktingarna, hur var den då?
Ja, den var relativt hygglig. De hade inget direkt obehag. Vi hade inte skydd för synagoger och sådant.
Joklan, hur var Sveriges anseende som tillflyktsort under kriget? Utanför våra gränser?
Ja, i Budapest så vi ju Raoul Wallenberg. Så det är kanske inte representativt för andra ställen, men alltså vi såg ju upp till Raoul Wallenberg och hans aktion i allra högsta grad. Och det följdes ju efter av andra. Raoul Wallenberg var den första, men sen kom ju schweizarna, Röda Korset, Vatikanen i viss mån, spanjorerna, portugiserna. Det var små aktioner jämfört med Raoul Wallenbergs, men det såg man ju upp till. Alltså Sverige och det svenska passet som Raoul Wallenberg delade ut, det var något helt fantastiskt.
Men du sa nyss att vem som helst, sa du egentligen, kan utföra onda handlingar. Man offrar sig inte, men du hade ju Wallenberg. Och det fanns ju fullt under kriget av människor som vågade sina liv för att hjälpa flyktingar.
Ja, och det, jag tror att det här är den intressanta frågan. Alltså. Ja. Men de människor som då följer med den stora massan, så att säga, det är ju konformisterna. Och i alla länder är det konformisterna som gör det som regeringen föreskriver. Följer den allmänna opinionen, de rädda, de tvehågsa. Och sen finns det några enstaka då, som gör det precis tvärt emot. Det var ju en gammal kvinna i Berlin, jag glömmer hennes namn, som riskerade sitt liv med att rädda judar. Och när man efter kriget tillfrågade varför hon gjorde det, sa hon för att rädda min självrespekt.
Och det är fullt av andra också. Det fanns franska byar där bönderna hjälpte att gömma judar. I hela Europa fanns det en rörelse för att hjälpa också.
Men det är minoritet. Det var en minoritet.
Ja, minoritet. Men glöm inte den. Det var ju den minoriteten som segrade i alla fall.
Ja visst, och ska man ta en majoritet så kan man säga att det finns ju inget jämförbart med danskarnas reaktioner. Så nej. Det ligger i särskilt.
Jag menar det. Jag hade till exempel på en förläggning utanför Göteborg tog jag emot en tysk jude som ena dagen hade stått vid en fabrik då Gestapo gick in efter honom. Två eller tre dagar efteråt hade han via Danmark kommit till Sverige. Så det fanns ju många sådana aktioner också. Glöm inte det goda.
TV2 tar nu över sändningen. Här är ett med nyheter från Aktuellt.
Slutet av 50 år efter att freden bröt ut. Georg Klein, blev du någonsin särbehandlad här i Sverige eller har blivit på grund av ditt ursprung?
Nej, aldrig. Jag fick ju avlägga medicin och licentiatexamen som det hette då och blev precis likställd med alla andra från det. Alltså det.
Men det finns en historia kvar ändå sen bakåt som väl ändå är ganska viktig, och det var att
Den schweiziska och den svenska inställningen till judar gjorde ju att man officiellt medverkade till att alla fick ett stort J stämplat i sitt pass. Och därmed så omöjliggjorde man ju i praktiken att judar skulle kunna fly från tysk-dominerade områden. Nu har man i dagarna bett om ursäkt både i Schweiz och i, jag tror vår statsminister har också beklagat att det där skedde. Men räcker det med en sån liten parentetisk ursäkt så här efter?
Det måste också ses historiskt. Alltså börjar man med antisemitism i ett land. Först får inte judarna komma in vid universiteten och sen får de inte inneha vissa yrken. Och sen kastas de ut ifrån diverse klubbar. Och det går så väldigt långsamt successivt som när det mörknar på kvällen. Och så småningom kommer då en regim som anammar allt det här. Människor märker inte hur absurt detta är. Och när det blir ett stort J-passet så är det redan naturligt, det hör till systemet.
Ja, men det märkte vi ju. Och vi opponerade oss ju. Vi var ganska många som opponerade oss mot detta och märkte det. Och det har ju dröjt kvar ännu. Vi jagar ju fortfarande flyktingar här.
Och utvisar dem.
Och det är inte bara judar vi utvisar utan även andra. Så där har vi ju ändå fortfarande en flytt. Och J-passen kan man aldrig ursäkta.
Nej, jag vill inte ursäkta det på något sätt. Jag vill bara säga att det kommer så långsamt att man inte märker när det blir absurt. Alltså det var ju det som var med förintelsen också. När det yttersta kommer då. Att nazisterna har ockuperat, tyskarna har ockuperat Ungern. Och judarna samlas i getton. Och så kommer tågen och så stoppas de in. Så reagerar inte människorna längre.
För att det har varit successivt. Man märker inte det enorma som händer. Det kvantumsprånget. Mm. Ja. Vi återkommer ständigt till den stora tragedin i historien. Men låt oss påminna också om de positiva sakerna som du, Ingrid, efterlyste tidigare. Och Ingela kan berätta vidare om en aktion som vi ändå genomförde från svensk sida som hjälpte till något.
Ja, alldeles strax, fast jag måste få fråga dig, Sverker Åsten. När man hör dem tala om konformisterna som gör som regeringen säger och var hittar man dem som vågar ha civil olydnad, så undrar jag, har du någonsin känt det som en tvångströja av att vara diplomat, handla för regeringen, inte kunna tillåtas att vara icke-konformist?
Ja, det är en speciell situation som en tjänsteman i utrikesdepartementet befinner sig i. Därför att han har ju, när han talar framförallt med utlänningar, att trots allt representera sin regerings åsikt. I den meningen är det en påbjuden konformism. Han kan inte sitta och prata hur som helst om sina personliga åsikter, för det skapar ju oreda. Men jag kan inte säga att jag har upplevt i mitt liv att de allmänna linjer för svensk utrikespolitik som jag har haft att företräda har gått emot mina övertygelser. Men det är klart att sådana situationer har vi väl alla som har tjänstgjort utrikesförvaltningen funderat på att det skulle kunna uppkomma. Inte minst med ledning av länder som var med i kriget. Men i vårt hyggliga land så har ju enigheten av utrikespolitiken varit så stor att jag tror att tjänstemän, oberoende av sin personliga politiska övertygelse, har inte haft någon svårighet att följa regeringens linje.
Tack, Sverker Åström. Ja, som sagt, en av de insatser som ju Sverige är stolta över är Folke Bernadotte och de vita bussarna. 1945, när kriget nästan var slut, så åkte alltså bussarna ut i Europa för att rädda huvudsakligen skandinaver. Det var Folke Bernadotte, det var föraren av de vita bussarna, och de lyckades rädda över 10 000 personer.
Vårvintern 1945 rullade 36 vita bussar från svenska Röda Korset upp på färjan till Köpenhamn. Bussarna skulle gå till Tyskland för att rädda fångar i tyska utrotningsläger undan döden. Andra världskriget led mot sitt slut Tyskarna trängdes tillbaka på alla fronter och det gick rykten att nazisterna planerade att ta livet av alla fångarna i koncentrationslägren när fienden närmade sig. Svenska Röda Korsets vice ordförande Folke Bernadotte förhandlade med Hitlers närmaste man Himmler och fick tillstånd att ta hand om nordiska fångar i olika utrotningsläger och föra dem till ett läger utanför Hamburg och sen till Danmark och till slut till Sverige. 36 vita bussar sändes alltså från Sverige och 300 frivilliga för att genomföra räddningsaktionen. En av de 300 frivilliga var chauffören Agne Jonsson, idag 74 år gammal.
Sen den 1 mars på kväll när jag kom tillbaka till plägningen så blev jag inkallad på expeditionen. Och jag fick avge ett tystnadslöfte, det de skulle fråga mig om. Så fick jag inte yppa för någon människa. Inte mina närmaste, inte min, om jag hade haft en eventuell flickvän eller fästmö. Och det blev en lite underlig framställning, men okej, jag lovade att jag skulle inte säga någonting. Och då var det frågan om jag var villig att åka ner till Tyskland i Folkeberg, i Röda Korsets regi och rädda norska och danska medborgare. Jag accepterade direkt.
När danska före detta lägerfångar häromdagen högtidlig höll 50-årsminnet av sin räddning var Agne Jonsson nere i Tyskland igen med sin vita buss från 1945. Bussen går mot koncentrationslägret Neuengamme strax söder om Hamburg. Idag är det prydliga tyska villakvarter längs vägen, men då, 1945, rullade bussen genom ett land i aska och ruiner. I luften surrade bombflyget, på vägarna trängdes flyktingskaror och tyska militärkolonner.
Jag först bor jag alltså i Dachau. Ja. Og der kom disse her gosserne her med Agne og de andre og hentede os ud i front. Og du fortæller mig, at det var den 19. marts.
Ja, det
havde jeg glemt.
Ja,
datoen. Men så kom vi op i de svenske busserne der.
Hvor var det der sjovt, når de her svenske busserne kom?
Vi havde hørt rygter, mærkværdigvis, altså hvor de kom fra, det er der ingen, der ved, men rygter om, at vi skulle blive hentet af Røde Kors. Og så pludselig en dag, så var de der, de svenske busser, med Røde Kors-paketer. Og vi havde aldrig fået Røde Kors-paketer i Dachau førud. Så det var jo altså himmelrig. Altså. Folk åd jo for mye af det.
Og hvor var det paketet?
Ja, der var forskellige ting. Der var det, noget af det, jeg husker klarest, det var, at der var sådan en bøk eller et glas med lingon.
Framme i Neuengamme hoppar en grupp ældre danskar upp i bussen och följer med en bit. De var alla motståndsmän under kriget, skickades till koncentrationsläger i Tyskland, men räddades genom de vita bussarna. Hur minns du mötet med de vita bussen?
Det var en dejlig upplevelse. För vi hade gått och väntat i uger, månader på att krigen skulle stoppa och vi kunde komma hem. Mm. Og fordi vi jo så mange af vores kammerater dø hernede, så vil vi gerne hjem.
Kendes det som en befrielse at få stiget ind i bussen?
Det gjorde det. Det var en stor befrielse at køre ud gennem porten her fra appelpladsen. Det var meget dejligt.
Det som har været besindeligt for mig, da jeg havde de største kænsloreaktioner, det var jo, når jeg tog imod disse stakkes mennesker, når jeg fik dem i bussen. Och när jag började förstå den otroligt starka känslan utav de kände för oss och den otroliga tacksamhet de visade i samband med hjälphandlingarna vi gjorde. Och det är klart, jag förstår dem ju därför att det var ju fullt riktigt som du sa att vi var de första människor som talade deras någorlunda deras språk och framförallt talade vänligt till dem på kanske 2-3 år.
Och så till Paris som ju egentligen befriades redan på hösten 1944. Men i Paris firar man också idag den officiella europeiska fredsdagen med många stats- och regeringschefer.
Vid triumfbågen i Paris samlades statsöverhuvuden från ett 80-tal nationer för att högtidlighålla 50-årsdagen av krigsslutet. Värd för ceremonin var Frankrikes avgående president François Mitterrand tillsammans med den tillträdande, segraren i gårdagens val Jacques Chirac. Bland gästerna fanns Storbritanniens prins Philip, premiärminister John Major, USAs vicepresident Al Gore, Finlands president Martti Ahtisaari, Tysklands förbundskansler Helmut Kohl och så det spanska kungaparet Juan Carlos och drottning Sofia, den svenska kungen Carl den 16 Gustav. Och här fanns också representanter för tidigare franska kolonier i Afrika. Länder som deltog på fransmännens sida i andra världskriget.
Och så London, där pågår i dagarna tre det kanske största firandet av alla, allsammans i hela Europa. Vi ska se några av dagens begivenheter där nu.
Så kom då finalen på en tre dagar lång fest i London. En fest för dem som var med då för 50 år sedan och försvarade demokratin. Ett minne som lever starkt vidare i Storbritannien, för britterna lät sig aldrig besegras av Nazityskland. Närmare 1 miljon människor har deltagit i firandet, bland dem 60 stats- och regeringschefer. Men det kom ingen inbjudan till Sverige, vi stred inte mot Hitlers trupper och än idag anser många äldre britter att Sverige svek.
Welcome everybody! Welcome! To this special occasion, 50 years ago, thousands and thousands of people gathered here in front of the palace to rejoice at the end of the war. The affection which everyone had for the royal family had been strengthened by the shared privations of that war. Now, the King and Queen had remained amongst their people in spite of the Blitz, and on this day they came back to say thank you.
Då, för 50 år sedan, var Berlin den stora stjärnan. Och jublet steg än mer när den 94-åriga drottningmodern, drottning Elisabeth och prinsessan Margaret steg ut på balkongen, precis som de gjorde för 50 år sedan.
Your Royal Highness, welcome to our little party. Here's a song I know you all know very well. There'll be
alltså London idag. Vi har pratat mycket om ondskan och neutralitet, men krig är ju som sagt också vardag. Jag måste få fråga dig, Ingrid Segerstedt. Vad minns du personligen? Vad är ditt starkaste minne av kriget?
Starkaste minne av kriget?
Ja. Du får definiera nästan hur du vill. Ja?
Ja, ett av de starkaste var när jag var ute på vårt landställe, långt i skogen. Och där fick jag plötsligt se, eller höra, jag hade bara radio då, att amerikanerna hade landstigit i Afrika. Men att då komma i kontakt med tidningen, det var det svåraste. För telefonissan som jag väckte, hon tyckte det var onödigt att jag ringde så dags på natten och talade om för mig att det kostade 1 krona extra. Men jag fick fram det och fick in det i morgontidningen på söndagen. Var den enda i hela landet. Och då satt jag djupt, djupt i skogen och upplevde detta. Det var fantastiskt.
Jörg Klein, ditt starkaste minne, vad är det?
Ja, de är mycket personliga mina minnen. 19 mars 1944, tyskarna ockuperade Budapest. Allting ändras över natten. Ordet jude används plötsligt i radion och i media på ett sätt som aldrig förut. I maj 1944, jag läser i största hemlighet Auschwitz-rapporten som har skrivits av 2 slovakiska judar som flyttar ifrån. Upplever ett illamående och en intellektuell tillfredsställelse samtidigt. Därför att det här är logiskt, det här är sant. Allt annat som berättas om att min farmor och mina farbröder har under mest fruktansvärda omständigheter transporterats till okänd ort för att där leva fint och arbeta och bygga ett nytt samhälle. Fullständigt nonsens. Jag inser att detta är sanningen. Och sedan 4 november 44, då jag bestämmer mig att fly i sista ögonblicket och flyr från en järnvägsstation. Alltså det är min andra födelse, alltså det är den stora lyckans ögonblick.
Stig, du född efter kriget. Har kriget någon realitet för dig?
Nej, jag var inte 2 månader ens när kriget tog slut. Men jag kommer ihåg en sak från Moskva 1974. När jag var korrespondent i Moskva, som verkligen fick mig att förstå hur levande kriget där fortfarande var. I oktober 74 så krossade KGB en friluftsutställning som icke godkända konstnärer ville anordna i en förort i Moskva. Med hjälp av bulldozers och vattenkanoner. Och KGB hade också en massa ordningsvakter, riktigt otäcka typer som gick omkring och skingrade oss korrespondenter. Och jag kommer ihåg en av de här otäcka typerna som kom fram till mig och min fru och barnvagnen som vi drog där och sa: ni tyska fascister, ryssarna talar inte om nazister utan fascister, ni tyska fascister, vi har slagit er en gång och vi ska slå er en gång till om det behövs. Alltså, fruktansvärt upprörd, först för att jag är neutral svensk, tog för tysk. Och sen då detta hat, alltså hur levande det var. Man kan ju fråga om det var naturligtvis ett resultat av mycket propaganda. Men alltså det var så fruktansvärt levande. Vi ska slå er en gång till om det behövs.
Fler minnen, Sven?
Ja, jag vill säga att en person, en röst kanske som har betytt mycket för historieskrivningen här i Sverige och i TV, Hans Villius. Själv historiker och omtyckt berättare. Och här ska han ge sin syn på kriget.
Ring, klocka! Ring i bistra nyårsnatten mot rymdens norrfensky och markens snö. Det gamla året lägger sig att dö. Ring själa ringning över land och vatten.
Skådespelaren Anders Duvall stod som vanligt uppe på Skansen. Också när 1939 gled över 1940. Det var verkligen bistert i Sverige. den här vintern. Det var en av de kallaste vintrarna i mannaminne faktiskt. Men dessutom var det så att kriget hade kommit närmare Sverige. Den 30 november 1939 hade Sovjet överfallit Finland. Och finnarna tvingades efter några månader strider till en mycket hård fred. Men det var först efter heroiska strider. Jag har ett personligt minne som är mycket starkt från den tiden. Jag kommer ihåg mycket väl den morgon då jag slog upp tidningen och läste med den svarta rubriken Ryska divisioner förintade vid Suomussalmi. Och inte tänkte jag på att ha medkänsla med de stackars ryska soldaterna som hade omringats och mejats ner vid Suomussalmi och på sjön Kiantajärvis is. Jag kände bara en sån här otrolig triumf. Och än idag, mer än 55 år efteråt, så kan jag faktiskt känna en ilning längs ryggraden bara jag hör de namnen Suomussalmi, Kiantajärvi. Ja, så kom den 9 april med anfallet på Danmark och invasionen i Norge, och kriget kröp ännu närmare våra knutar. Och det var under de här åren, 1940 och också nästa år, 1941, de svåra åren, som motståndspoesin och motståndslitteraturen föddes i Sverige. Där var Hjalmar Gullbergs spel på taggtråd. Där var Eivind Jonssons första delen i Krylon-serien. Där var Wilhelm Mobergs Rid i natt. Och där var inte minst förstås den klassiska visan Karl Gerhards, Den ökända hästen från Troja.
Den ökända hästen från Troja, moderniserad till femte kolonn. Majoren Quisling är en papegoja som imiterar så gott han har förstånd.
1941 och 1942, ja, då kom också de första ransoneringarna. Kaffe och te och bröd och kött och ägg. Och det där ledde till, åtminstone var det så hos oss, att det ledde till en sorts återgång till naturahushållning. Man utförde tjänster och så fick man ransonerade varor i utbyte. Och jag minns oerhört väl en morgon när min far och jag redan innan det hade blivit ljust cyklade ut till en bondgård och fick ägg som vi stoppade i cykeltornistrarna, och hur vi var rädda när vi cyklade hem att vi skulle bli upptäckta av polisen, för det hände faktiskt att de gjorde sådana där inspektioner då och då. Jag minns också det var sommaren efter jag hade tagit studenten, jag skulle ut och bada och cykla ut och bada. Jag hade stolt min vita mössa på mig förstås. Och så blev jag väldigt törstig och gick in i en café och får be om en läsk. Och jag kommer ihåg att flickan ropade ut till köket: frun, frun, köttransoneringsmannen är här. Hon trodde att det var en sån här mössa som charkuteristerna brukade använda. Men ja, annars var det ju inte så mycket som var skämtsamt precis med ransoneringarna. Det var ju ofta också kvinnorna som fick ta hand om de knappa ransonerna. Och det var inte minst kvinnorna som också fick sköta familjen och försöka få det hela att gå ihop när männen var inkallade någonstans i Sverige. Det var ju långt ifrån alltid det var så idylliskt som i Ulla Billqvists Faranemi soldatens visa, som har blivit så oerhört förknippad med beredskapsåren i Sverige.
På hans port att han är oklippt och dann, han rakar sig ej på flera veckor ibland, men det gör detsamma, för han är min soldat någonstans i Sverige. I givakt vi måste stå, vi kvinnor små för våra gossar blå som ligga.
Ja, så kom 1942 och 1943 och kriget vände. Trycket på Sverige minskade. Det var många som hade hoppats att kriget skulle ta slut 1944, men så blev det inte. Faktiskt är det så att, vilket man knappast kan tro, att lika många människor fick sätta livet till, om jag får använda det uttrycket, under 1945 som under hela de tidigare krigsåren. Det finns en väldigt fin ögonvittnesskildring skriven av en yrkesdiplomat på UD, Sven Gravström. Han skrev dagbok, han var en svuren fiende mot allt vad nazism och kommunism hette. Och han berättar om hur meddelandet kom den 7 maj 1945 att tyskarna hade kapitulerat. Och den brittiske ministern kom upp och dansade en krigsdans, och den amerikanske ministern kom upp och dunkade honom i ryggen. Och så slutar anteckningarna för den 7 maj. Välsignade dag. Vilken lättnad för mänskligheten och för Europa att dessa mardrömmens år är över. Och så börjar anteckningen för den 8 maj. Gärda och jag ohörde under tårar freden ringas in. Vilken fantastisk scen.
Ja, Sverker Åström, du måste väl ha speciella minnen. Var du inte i Moskva under kriget till exempel?
Jo, det var jag. Men får jag först, just apropå vad Hans-Iris har sagt, berätta att just den 8 maj var jag bjuden på middag sedan länge tillbaka hos brittiska ambassadrådet som heter George Labouchere. Och vi sa, vi svenskar, vi kanske inte ska komma och sådär, men då sa han, jo, absolut, vi ska komma. Och då visade sig det att han var mycket glad, men det visade sig att hans fru Rachel grät genom hela kvällen och vi med henne. Därför att hon hade en bror i japanskt grymt fångläger. Och man visste ju inte hur länge det kriget skulle vara. Churchill förutspådde ju 2 år. Men det varade ju bara då några månader framåt. Men så där ett dramatiskt personligt krigsminne, det är just från Moskva. Att efter det att tyskarna hade angripit Sovjet i juni 1941, så började deras bombardemang av Moskva en månad senare i juli. Och då under de här nätterna, då alltså tyskarna flög in över de gator som är som ekrar som går fram mot Kreml, då kommenderades alla som bodde i hus, ambassader och andra, att ha vakt på taket på de ljusa nätterna. Och då kommenderades vi att stå där med långa, 3 meter långa tänger. Och om någon brandbomb inte föll genom taket utan stannade på taket, så skulle man gripa den här brandbomben som var som en slags stor fyrverkeripjäs så att säga, och vräka den över kanten. Och det var ju en dramatiskt sätt för en ung man att tillbringa en natt. Och sen var det en oerhörd lättnad som man hörde då framåt morgonen. Vazdushnaya trevoga minavala. Alltså larmet har du gått över, och så hurrades det mellan taken och man liksom, det var en stor glädje man delade det här med de ryssarna som stod på andra tak. Och det är så där starkt minne som jag har av det egentligen, eftersom vårt hus inte brann ner av det mera glättiga slaget.
Men puttade du någon bomb ner,
ja,
på gatan någon
gång? En gång.
Så att, stort mod?
Nej, det var inte ett dugg mod, för att när väl bomben låg på taket så var det fyrverkeripjäs alltså.
Ja, Helene Lööw, du kanske är för ung för att ha några referenser till kriget, men ändå, du har som forskare väl kommit ganska nära den problematiken. Hur vill du minnas, eller vad kan du säga?
Det är att säga att det finns så många olika bilder av kriget. Jag då, som tillhör efterkrigsgenerationen, som är född massor av år efter kriget, vi har liksom så många olika bilder. Dels är det den här tv-bilden, den här någonstans i Sverige och filmer om beredskapen, och sen är det de historier och annat som den äldre generationen har berättat för oss, både glättiga historier men också de här djupt allvarliga tragiska historierna. Och jag då, som historiker, har sysslat ganska mycket med andra världskriget, och sen så kommer det då en ytterligare en bild, och det är den bilden man får via arkiven. Där liksom hela den här mångfacetterade bilden på något sätt framträder. För där till exempel de här landsbygdsarkiven, det var alltså de som skötte i princip allting i olika områden. För att Sverige var indelat i olika säkerhetszoner. Och där kom allting, där kan man liksom i den här arkiven följa hela kriget. Där har du spionaffärerna blandade med svarta börshandeln, med flyktingarna, med folk på rymmen, med alla dessa bilder. Och där finns ju också allting kvar på något sätt. Så de här arkiven är någon sorts krigets ihopsamlade vrakgods på sätt och vis. Där ligger de här skafarna som flygarna hade, som flöt i land vid kusterna, deras krigsdagböcker, deras fotografier, blandat med allt det här andra. Så att det blir någon sorts pussel någonstans. Det finns så många olika bilder.
Fascinerande att gräva ner sig i historien så. Mm. Ja, Lars Orup. Många år i tv bland annat, men då under kriget, då var du soldat och då, ja, vad vill du minnas?
Ja, du öppnade en dammlucka. Ja. Man får ju så sällan tala om sina gamla militärminnen. Nej, det var väl det som var bestående intryck av kriget för min mycket personliga del. Det var naturligtvis att de akademiska studierna, de trasades ju sönder fullständigt. Sen har jag några ögonblicksbilder, det är många, men en särskilt som har etsat sig, som jag kan se framför mig än idag. Det var när vi evakuerade den finska befolkningen uppe vid Torneälv, för då är krigets slutskede i Finland. Och bonden Paavo, särskilt hans gumma som kom på färjan över floden där, packade, och de hade den enda kon med sig. Och hon vägrade absolut, hon klängde sig fast vid kon. Gubben slet igen för att få i landen, men kon fick inte komma in i Sverige. Och hon sprang tillbaka ut på färjan till kon, och där, så till slut var det tre soldater som var tvungna att slita i vägen från kon. Och det var en sån mänsklig förtvivlan över att behöva bli av med denna enda ko och inte få den med sig. En annan sån där, det var en ung tysk soldat i den här divisionen Engelbrekt som jag var med och vaktade från Charlottenberg till Haparanda. Vi fick inte tala med dem, men det gjorde jag ändå. Så, och han var som tagen ur Erik Maria Remarques första världskrigsroman på västfronten, inte ett nytt, direkt från skolan,